Ni lyssnar på avsnitt 95 av pratradioprogrammet Stormens utveckling och jag, Ola Söderholm, är i Malmö musikstudio och Jonathan Unge är med på telefon från Stockholm. Hallå?
Hallå, Djurgården calling, Kungliga.
Du är på Kungliga Djurgården?
Ja, på ön, inte norra Djurgården, som vi kallar det, Gärdet.
Är det liksom en riktig ö? Den är helt omgiven av vatten där du befinner dig.
Den är helt omgiven av vatten. Den är omgiven av vatten för att vi tvingade de ryska krigsfångarna att gräva en kanal. Annars hade det inte varit en egen ö.
Nej, just det. Okej. Vad ska du prata om i detta avsnitt?
Jag ska göra ett nytt avsnitt i inslaget Tuffa till dig. Alltså det... Mm. Den delen där jag uppmanar olika personer att sluta vara så mesiga och tuffa till sig.
Min stående punkt, tuffa till dig. Mm. Okej, okay, ja, vad bra. Ja, men vi tar exakt vem eller vilka eller vart som ska tuffa till sig senare då. Det är bara, vi bara flagga för att det är det klassiska uppskattade inslaget.
Ja, så. Men det är ett gäng pretty boys, det kan jag säga i alla fall.
Okej, okay, Är det ett uppskattat stående inslag?
Ja. Det är inte sällan efterfrågat, men oerhört uppskattat.
Jag läste boken om Saturday Night Lives historia. Ja. Och att då var det som att vissa återkommande karaktärer var... liksom var organiskt klassiska karaktärer eller blev uppskattade återkommande karaktärer, men sen var det som också att Lorne Michaels hade liksom taktik att man kunde bara bestämma sig för att det här är en uppskattad återkommande karaktär och så låtsas att Debbie Downer är en publikfavorit. Och så kommer hon in och är Debbie Downer, så är det den gängen. Så bara tvingar man studiopubliken att tjuta, så det är som att alla som tittar på tv bara säger, ja, jag antar att det här är en klassiker.
Ja, men så, lite så tror jag att tuffa till det.
Jag tror tuffa till dig är en organisk favorit. Däremot Sager och Crystal Ball. Där känner jag att det är lite mer tillkämpat.
Vår producent säger att det är dags för Crystal och Sager igen. Och vi bara, men är det verkligen det? Och hen bara liksom peka med hela handen.
Ja, men exakt. Vi behöver en stående favorit och då skapar vi den.
Ja.
Okej, okay, bra. Tuffa till dig sen. Och just det, jag ska prata lite grann om Generation Dry.
Oj, ja. Är det Generation Z?
Ja, det är det väl. Ganska mycket tror jag. Vad är Generation Z? Det är typ födda från 95 och 10 år framåt eller något sånt där kanske. 95 till 05. Jag kan inte riktigt det där.
Åldermanssiffra.
Rapporterna om att de yngre i alla fall, att de inte dricker alkohol. Ska prata lite om det sen. Men jag ska dra först lite information här om sommaren. Lite konsumentinfo. För ni som är vana lyssnare vet att vi brukar ha sommaruppehåll. Och så blir det på sätt och vis nu också, men inte helt och hållet. Det är så här att nästa vecka, nästa torsdag, dagen innan midsommar, då släpps det sista... ordinarie avsnittet, det sista vanliga avsnittet innan sommaren. Sen blir det då uppehåll när det gäller de vanliga avsnitten, men därefter blir det då först juniavsnittet av Frågelådan, den här uppskattade podden, där vi är med alla tre, du och jag och Liv, och svarar på lyssnarfrågor.
Toppen avsnitt kan jag säga.
Ja, just det, vi redan spelat in det här juniavsnittet, ja. Så det släpps ju sista måndagen i varje månad. Men för att det ska hända något för er prenumeranter i juli också, så kommer vi göra ytterligare två extra frågelådanavsnitt som kommer att släppas då under juli månad.
Så
vad sa du att?
Det vet du.
Det vet du, ja.
Det är på ett uttryck.
Ja, precis. Ja, men det är nog ungefär så man använder det. Men precis. Så det blir uppehåll i de vanliga torsdagsavsnitten under juli. Och det blir inga avsnitt i gratisflödet. Men det blir då två... Nej. två frågelådor kommer släppas under den här julimånaden för prenumeranter. Alltså för att sammanfatta det så att nästa vecka, sista vanliga torsdagsavsnittet innan sommaren, därefter då tre frågelådor på rad blir det. Junis och de två i juli. Sedan drar vanliga lunken igång i augusti igen.
Varsågoda, säger jag.
Ja, precis. Jag hoppas ni tolkar det så. Så är det i alla fall nu. Det har vi kommit fram till som en lösning på sommaren. Så vi får hoppas att ni uppskattar alla frågelådor. Okej, jag drar igång då. Jag har läst två texter på liberala ledarsidor. De är nästan alltid liberala, de där ledarsidorna.
Det är de sista utposten.
För liberalismen.
Liberalismen.
Ja, precis.
Den är död.
Det har inte funkat. Det har väl alltid varit så att de har haft 98% av ledarsidorna. Men det har inte... Eller det har inte omvandlats i opinionsstöd för Folkpartiet, Liberalerna i alla fall. Men de kanske har gjort hela samhället liberalt. Men jag skriver på de där ledarsidorna i 100 år att det är bra med liberalism.
Jag fick höra till exempel nu, jag satt och snackade med någon, idag min chef på Aftonbladet. Alltså att om, för jag tror att om Folkpartiet, eller Liberalerna som de kallar sig nu, om de åker ur nu, vilket det ser ut som, då kommer de aldrig komma tillbaka.
Nej. Ja, det kan man tänka sig kanske.
För det finns liksom ingen... Jag vet, liksom, en hel, jag vet inte, nu har jag för sig Centern då. De har ju sålt allting. Men det känns som att alla ändå har nått någon sorts bas, hur liten den må vara, som skulle kunna liksom se till att liksom partiet fortfarande lever efter att man åkt ut. Och i alla fall ger den en rimlig chans att komma tillbaka. Ja. Men jag tror liksom att det är som att liksom alla loggor, alla flyers, alla t-shirtar, allt sånt kommer liksom bara blekna. Du vet, som en sån där foto när man gör en tidsresa.
Mm.
Så kommer det vara med...
Det kommer kännas så himla länge sedan, så snabbt. Ja, du, och se den här loggan.
Ja, men dagen efter valet så går någon till kanske Liberalernas huvudkontor och bara, hallå, varför funkar inte min bricka? Men vad ska du någonstans? Jag ska till Liberalernas huvudkontor. Liberalerna? Ja, men vi har ju kontor här. Nej, det här är Spotifys nya filial. Jag har varit så i 100 år. Alltså
det kommer vara som en spökhistoria.
Aldrig funnits. Ja, verkligen.
Ja, men jag läste två texter på liberala ledarsidor då. Två texter som kommit under de senaste dagarna som var på samma tema, båda två. En skriven av Arvid Åhlund på Expressens ledarsida med rubriken "Vi måste tala allvar om generation torrboll", och en idén av Lisa Magnusson med rubriken "Bevittnar vi framväxandet av en tråkig generation Z som snark, snark, snark. Och ingressen på Åhlunds text är: "Dagens ungdomar dricker långt mindre än tidigare generationer. Lysande." Ja. Eller? Och på Magnussons är ingressen: "Mönstret är tydligt och oroande. Dagens ungdomar är alldeles för skötsamma."
Jag vet, det känns som en sorts humble brag alltid. Och hur mycket de skribenten har knullat och tagit droger liksom. Eller? För att så stort, är det ett sånt stort problem?
Man kan ju ha olika åsikter om hur stort det är då, men i alla fall, hur ska vi få ungdomarna att börja supa då? De super inte. När såg du en grupp fulla 15-åringar i en park senast?
Bra! Det var jättelänge sedan.
Ja.
Nej, det var inte alls länge sedan. Det var i helgen.
Gjorde du det? Okej. Okay. Jag kan inte påminna
mig. Var det pyjamasparty?
Hade de pyjamasparty i parken?
Mm.
Och de var 15 ungefär.
Okej, okay, de kanske inte var fulla då.
Okej. Ja, nej, jag vet inte. Men i alla fall, det är väl så då, den här grejen då, att ungdomarna, de är liksom deprimerade, lealösa, initiativlösa hemmasittare och skärmzombies som måste ut och leva livet påhejade av liberala ledarskribenter. För att det är då att ungdomarna dricker mindre och gör mindre av andra dåligheter. Jag kollade i CANs rapport, CANs rapport, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Deras rapport Skolelevers drogvanor 2020. Och de redovisar då utvecklingen från 1999 tills idag. Och de har då ett diagram som visar andelen elever i årskurs 9 som före 14 års ålder använt olika substanser. Jag antar att det är en sån, att de har frågat elever i årskurs 9, gjorde du det här innan du var 14? Mm. Och alkohol och tobak har sjunkit kraftigt då. Det är liksom, ja, utvecklingen under de senaste 20 åren. Cannabis är oförändrat de senaste 20 åren. Men det är, mm, det är på en väldigt låg nivå. Alltså det är så här bara någon 1% som använt cannabis innan 14. Men om man tittar på att ha varit berusad av alkohol innan 14, så var det 1999 var det typ 23%, ser det ut som ungefär på det här diagrammet, som hade varit berusade innan 14 års ålder. Men nu är det då under 5%. Det är bara liksom ett par procent. Så alltså de som hade tagit sin första fylla redan vid 13, alltså de coola, det var ju inte alla, men det var kanske de typ 20% coolaste som hade gjort det, 20-25 något. Men den typen är i princip utrotad nu då.
Det finns inga coola längre.
Det finns inga som är så himla coola. Ja, men det är något riktigt freakigt om du är en 13-åring idag och ens klasskamrat har fixat ett sexpack folköl. Inte som det var för mig då. Då var det så här, oj, han är lite tuffare och mer obrydd än mig. Utan, men idag är det liksom det här, nu är det något, det här är en fullständig desperado liksom. Det här är, det är någon som är helt på glid. Rökt en cigarett genom 14, det har sjunkit från 45% för 20 år sedan till under 10% idag.
Okej, men det speglar hela samhället, tycker jag. Alltså liksom, det röks mycket mindre.
Ja, det gör det, ja, exakt.
Över liksom, över allt liksom.
Ja, drickandet är väl lite, jag antar det är säkert lite nedgång i drickandet också, generellt.
Men jag kan tänka mig så här att, kan man inte tänka sig att, vad heter det, att ayahuasca debuten är mycket tidigare nu för tiden än vad det var på vår tid, eftersom vi inte visste vad ayahuasca var.
Ja, jag vet inte. Jo, men vissa saker, viss narkotika har ju blivit mycket vanligare. Så att ta tramadol, tror jag läste, var rätt vanligt.
Precis. Men jag skulle liksom också bara vilja flika in att äldre generationers narkotika var så mycket svagare än vad nutidens är. Alltså att man så här rökte på när vi var unga, det var ju verkligen inte, det var fan inte mycket mer än att ta en riktigt stark cigarr. Mm. Alltså, om man jämför liksom med vilka skyhöga THC-nivåer gräs har nu. Så jag menar, alltså, en person som röker på idag och en person för första gången och en person som röker på för 20 år sedan. Mm. Alltså skillnaden är enorm i vad är mycket starkare liksom. Svårt liksom att skryta om 20 års gräs liksom.
Ja, just det.
Bara som man vet det, och liksom, det är ju en viss skillnad liksom på att röka en svag joppe och som idag då när 13-åringarna har tag på ayahuasca där man ska ligga liksom 24 timmar och möta sina värsta demoner och skita på sig i en lägenhet med en shaman i Haninge.
Ja, just, man, det kanske är färre som gör det mer sällan, men intensiteten i tillfällena är på en helt annan nivå.
I helt annan nivå, ja.
Men det är som den här Moores lag med dataprocessorkort eller sånt där. Att det gäller, det gäller då liksom datorerna, det gäller, ja, och cannabis.
Exakt. Att exakt.
Var 18:e månad så fördubblas kapaciteten.
Ja, och jag vet precis.
Eller något.
Och shamanerna i Haninge får bättre och bättre.
Precis, det är som en gammal så här PC486, shamanen i Haninge som vi hade. Det går liksom inte. Det är helt omöjligt att jämföra. Arvid Ålund skriver här, år 2000 då drack killar i 9:e klass i genomsnitt 5,3 liter sprit om året. Det låter hiskeligt, men motsvarar ungefär 2 folköl i veckan.
2 folköl i veckan? Wow, okej.
Okay. Alltså 5,3 liter sprit på ett helt år.
Det är ingenting ju.
Nej, precis. Om de dricker bara 2 folköl i veckan så i en jämn takt, så är det verkligen ingenting. Sedan dess har konsumtionen rasat kraftigt och konsekvent. Idag dricker nästan 2/3 i motsvarande målgrupp inte en droppe.
Jävlar.
Så 2/3 av alla 9-klassare dricker inte alls. Då är det liksom, ja, men det är ungefär som att dricka i 9:an idag är kanske ungefär som att dricka i 7:an då var för 20-25 år sedan.
Mm.
Att det blir lite så att vissa, ja, de coola gör det. Men de flest, det är fortfarande en majoritet som inte gör det i nian. Eller två tredjedelar då. Arvid Ålund skriver vidare: att supa till i parken eller på hemmafesten brukar vara en ritual in i vuxenlivet och sätt att bevisa sin maskulinitet, säger professorn Jukka Törnen till DN. Numera imponerar tonårskillarna på varandra genom att vara bäst på tv-spel istället. Tjejernas utveckling följer samma linje, men på sätt och vis intressantare. De drack som mest i mitten av 00-talet, då tv-serier som Sex and the City färgade kulturen och principen var att kvinnorna hade rätt att leva lika fritt och obekymrat som männen. Sedan kom sociala medier och nymoralismen och tjejernas alkoholkonsumtion rasade den också. Rädslan för att filmas på fyllan och hängas ut på Facebook, Instagram eller Snapchat spelar stor roll enligt Centrum för alkohol- och narkotikaupplysning.
Men du, din gamla, vad heter det, guru för K?
Ja, min guru.
Nu även uthängt som möjlig pedofil. Han, vad heter det, vad fan var det som tog upp det? Det kanske var Simon Svensson som tog upp det. Men att det där, du vet, som du har talat om, den här känslan av att man hela tiden kan vara övervakad.
Ja.
Att den finns nu just så som han sa, med hjälp av liksom mobilerna. Mm. Och det har man ju sagt till sig själv några gånger, att vilken himla tur att det inte fanns mobiler som kunde filma under ens studenttid.
Ja.
Och det har liksom lett till att ungdomarna dricker mindre, för att de vet att de kommer bli, att de är övervakade.
Ja, precis. Jag kollade liksom i rapporten som jag hittade, så stod det inte direkt i rapporten att tjejer hade uppgett att de undvek att dricka på grund av detta. Men 22% av tjejerna rapporterade det som ett problem de upplevt i samband med alkoholkonsumtion. Att de har blivit fotad eller filmad i en pinsam eller kränkande situation. Så att det är väl en, kanske en grej som det ligger en del i då. Det här är övervakningssamhället och att folk är, att folk blir så jävla kontrolliga och självmedvetna och självdisciplinerar sig själva. Så det är väl lite dystopiskt då, kanske. Mm. Sedan skriver Ålund vidare om att det förstås på ett sätt är positivt att dricka mindre också. Det är mer hälsosamt och bidrar till mindre brottslighet. Men sen skriver han: mindre diskuterat är vad skiftet säger om dagens tonåringar på ett mer allmänt plan. Nynykterismen är ju inte en isolerad trend, utan en del i en bredare rörelse som faktiskt börjar likna ett slags tyst kulturrevolution. Vad man än mäter är tendensen densamma. Ungdomarna festar mindre, sportar mindre, läser mindre och ligger mindre än föregående generationer.
Ja, de ligger mindre också.
Ja, det, ja, har inte du hört det? Inte det något man brukar höra?
Jag visste ju att den här liksom tvåsamheten är att folk gifter sig tidigare.
Ja.
Men jag för det är ett, vad jag skulle fråga, att säger de någonting om sexdebut och så, och sexpartner, så tydligen är det också, har sexdebuten gått upp i åldrarna och har antal partners minskat i genomsnitt? Tas det upp någonting?
Jag har inte kollat på just det. Jag kan klicka här bara på länken som han hade till sitt påstående om det. Så en YouGov-undersökning från 2016 visade på att snittåldern för sexdebuten är 16,5
i Sverige.
Ja.
För både män och kvinnor. Alltså, eller ihopslaget.
Ja, det, jag vet inte. Det är liksom bara en artikel. Nej. Här.
Ah, ja.
Men det är väl jag vet inte ifall det är att jag, vilket år sa jag att det var? 2016. Men det är väl en eller kanske ungefär vad det har varit, eller?
Jag tycker att det är en helt okej sexdebutsålder, det vill säga.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag frågade ut en tjej var ihop när hon hade sex första gången. Då sa hon 13. Och då kom ihåg att jag satte te i halsen. Och sen så träffade jag en annan tjej för inte så länge sedan. Och hon berättade att hon också blev av med oskulden när hon var 13. I det fallet dricka kaffe. Och då så sa jag någonting, det var väldigt tidigt. Men då tänkte jag mest på min dotter. Att jag tycker inte om den tanken, ska vara så tidigt. Det känns onödigt. Men sen, vilket slog mig. Så frågade jag då den senaste tjejen då: hur gammal var den du hade sex med? Och då sa hon att han också var 13.
Ja, just det.
Och då började jag bildgoogla 13-årig pojke. Och så visade jag upp de bilderna för henne. Och det är ju helt sinnessjukt. Att du har haft sex med en 13-årig pojke. har du sett hur de ser ut?
Ja.
Alltså det är helt... Alltså hon sa så här, jag kommer ihåg, men jag var ju också 13. Och då sa jag att det spelar ingen roll.
Nej, just det. Nej.
Har du sett... Jag vill uppmana alla att gå in och bildgoogla 13-årig pojke. Ska nej, de precis. Ha sex?
Ja.
Det ska de inte.
Nej, just det, du är sjuk i huvudet. För det var ju fortfarande du som uppenbarligen kunde genomföra det. Även om du också var 13. Ja.
Det spelar ingen roll om du var, vilken ålder den var. Mm. Alltså det är inte en ursäkt för att ha sex med en 13-årig pojke.
Nej.
Alltså, ja. Det där är ju en annan historia.
Ja, men ändå. Men det där, hela den sexdebutgrejen är väl också, tänker jag, ganska typiskt tecken på... Eller också en sån trend att det har blivit mindre rå stämning, eller vad man ska säga. Jag tror idag hade inte liksom byxmyndighetsåldern satts till 15.
Nej.
Om man hade bestämt det idag liksom.
Nej.
Att, alltså för att idag, ifall, ja men du vet att så här, en så här lite så här äcklig rockstjärnegubbe var ihop med en 15-åring på 80-talet. Då tyckte man så här, han är en lite äcklig gubbsjuk gubbe.
Mm.
Men idag är ju folks allmänna rättsmedvetande att om en så här 35-40-åring liksom har ihop det med en 15-åring, det är kriminellt.
Ja, det är kriminellt.
Det är inte liksom, det är ju inte det då tekniskt sett. Nej. Men det är allas allmänna rättsmedvetande. Så det känns också som en sån bara skillnad ändå, att man har ökat upp åldern för vad som är när vuxenheten inträder på olika sätt.
Men jag tycker också, för det har ju varit så tidigare att om personer som är jämngamla och har sex när båda är under 15, så har man inte gjort en rättslig grej av det.
Nej,
alls såklart. Men jag tycker att om man träffar på två 13-åringar som har sex, med tanke på hur de ser ut, så om inte rättegång som ändå liksom, ja men så sluten vård i 2 månader eller någonting sånt.
Ja just det, man är inte straffmyndig heller då, men
nej, men
man bör hamna på någon så ungdomsanstalt för att
ja,
man är...
för något. Alltså, om två 13-åringar blir kåta på varandra, då är det ju något som är kaiko.
Ja, det får man säga. De ligger mindre än föregående generationer. Istället tenderar många att hänga framför datorn eller i soffan med mobilen och ett glas Coca-Cola. Föräldrarna har blivit mer som kompisar, säger Törnen. Men utövar också en helt annan kontroll än tidigare via telefonen och sociala mediekonton.
Yeah.
Det känns säkert mycket tryggt, men det är i själva verket en stor björntjänst. Forskningen visar ganska tydligt att barns och ungdomars autonomi, tänk möjligheten att leka fritt, hänga hemma utan föräldrarna, eller för den delen att smygdricka öl i en buske, det är livsviktigt för att utveckla de färdigheter som vuxenvärlden fäster störst vikt vid.
Som är?
Ja, att man bara, jag vet inte, man måste lära sig själv och göra misstag och bli en människa
som
har en egen exekutiv förmåga, jag vet inte.
K tog upp det här i Della Arte, tror jag, för något år sedan.
Ah.
Det här, men då var det mer riktigt med, men det var också med säkerheten och curling-samhället, så det hade inte riktigt med exakt med det här att göra.
Mm.
Med att barn är så curlade, men också så här som du tog upp det här med att man hela tiden kan nå dem och att det finns appar som gör att man hela tiden kan se exakt vad de är, vilka de har ringt till, vad de har googlat på och sådana saker.
Men kanske framförallt
då att man hela tiden vet vad de är och att man inte släpper iväg dem lika mycket.
Mm.
Och att det då är lite Evenhart då har skadat barnen något enormt. Och då la ändå K fram en teori som vi inte riktigt visste, men som, och det var väl att men nog dog det fler barn förr.
Ja, men det gjorde det. Att, ja. Men att det är ju så liksom att en sådär 8-åringsradie att röra sig fritt 1970 jämfört med idag var att de rörde sig fritt mycket, mycket mer. Men antalet då, det var någon undersökning om i England, gå till skolan själv, att man gjorde det mycket lägre ålder. Men det var mycket vanligare också då med olyckor där de liksom, trafikolyckor där de barn blev påkörda liksom för. Ja. Det har minskat jättemycket. Ja.
Man får ändå...
eller jättemycket, det är ju inte så många, men, alltså, men procentuellt har det minskat jättemycket. Liksom.
Det tror jag. Ja, precis. Mm. Ja, bra. Och det får man ju, det går inte helt tycker jag att tänka bort.
Nej, exakt. Men det är som en sån grej som aldrig går att...
Det är ett argument
som aldrig tar slut. För att ingen kan säga jag skiter i barnsäkerhet.
Nej,
men någon gång måste man ju säga det. Nej, men nu skiter faktiskt jag i barnsäkerhet. Vi kan liksom inte bara ha dem inlåsta i ett kuddrum tills de är 25.
Nej.
Ja, jag skiter i barnsäkerhet. Någonstans måste man ju sätta gränsen.
Jo, det är
säga
sant.
Att jag är redo att gambla med hans liv. men sen... Precis, vänta. Jag läser lite till här. Mm. Det är bara det jag gör. Läser högt nu från liberala ledarsidor. Arvid Ålund skriver, visst mycket av detta är strukturellt. Mobiler och sociala medier kommer inte att försvinna. Dataspel kan rent av vara nyttiga. Och det går i vilket fall inte att tvinga ungdomar att leva loppan om de inte vill. Men begränsa skärmtiden för guds skull. Köp böcker. Uppmuntra vartenda infall som inbegriper fysisk rörelse. Och gå inte i taket om 15-åringen mot förmodan sover ruset av sig på lördag. Att kasta upp i buskarna är också en erfarenhet. Man skulle rent av kunna kalla det ett hälsotecken. Slutcitat. Ja, precis. Och sen Lisa Magnussons text, den var ganska mycket samma. Att det är bra med hälsa och minskade brottsligheten, men dåligt med hemmasittande. Inte träffa vänner. Dåligt att vara bästis med sina föräldrar som ett jävla freak. Dåligt att vara övervakad i sociala medier och ha föräldrar via telefon. Hon citerar Bodil Malmstens dikt. Ingenting får hända dig. Nej, vad säger jag? Allt måste hända dig. Och det måste vara underbart. Hur ska något underbart kunna hända om tonåringarna sitter hemma och glor på tv med mamsen och papsen varenda kväll? Eller om de sms-övervakar så fort de väl sticker näsan utanför dörren? Nej, ungdomen ska vara en tid av dumdristigheter och farligheter och misstag. Av balanserande på ansvarslöshetens rand och sedan tillbaka in i ett vuxnare liv. Internet kan inte ersätta verkliga erfarenheter. Mamma och pappa kan inte ersätta jämnåriga vänskaper. Jag hoppas verkligen att de som är unga nu och framförallt deras föräldrar ska inse det. Så, ja, precis. Så vad ska vi göra?
Det är så himla svårt sånt där.
Alla liberala ledarskribenter erbjuder sig att köpa ut nu i alla fall. Det är en början
det är
kanske.
Himla svårt. Svårt. Precis som förälder liksom... Man hänvisar till ytterligare en person jag träffat.
Mm.
Så berättade den personen att hon och hennes tjejkompis hade åkt till Berlin.
Ja.
När de var 15 år.
Mm.
Och så hade de på någon hemsida hittat två killar som bodde i en lägenhet. Och så gick de dit och så fick de soppa. Och sen så hade alla sex i ett rum. Oj, ja. Det var väl för sig härligt då. Men också liksom...
Ja, det går inte svårt som förälder att heja på det. Liksom. Det måste ske på något annat sätt.
Ja.
Det är... Men det är något intressant. Alltså just det där med... Det känns ju ganska mycket tycker jag som att det inte heller är, alltså bara anekdotiskt tycker jag det inte, känns inte som att så här föräldrar är kontrolliga och försöker hålla barnen hemma. Utan att det är ganska mycket att de vill vara hemma.
Precis. För det känns inte alls sådär amerikanskt att, jag såg på någon TikTok-video och där berättade tjejen att hon höll på att göra sig fin för att hon skulle... till sin kompis som hade Virginity Day Celebration.
Mm-hmm.
Och för då, hennes kompis föräldrar hade varje år om deras dotter hade behållit sin oskuld så fick hon ha fest. Som känns mycket mer uppifrån. Att det här känns mer som, precis som du säger, som en, något som kommer från gräsrötterna liksom.
Ja, att det är någonting, alltså det är nog någon så här bara allmän kultur som vuxit fram, att jag vet inte riktigt att barn gillar, jag vet, det är klart, det går inte att jämföra med hur roligt det är hemma jämfört med förr heller då liksom, mer att det är så jävla trevligt att vara hemma Och det är också det sociala att vara hemma då. Alltså så är det lite grann med allt, att det är lite så här svårt med allt så här att, ja men stäng av Fortnite och gå ner till fotbollsplanen. Men det, ja, det är ju ingen som är där. Alla är ju i Fortnite liksom. Alltså det...
Men jag tror också, jag tror också att där blir det liksom konstigt när man jämför, mm, varför sitter alla ungarna hemma? För då måste man jämföra med hur det var för oss att vara hemma, mm, och hur det är för dem nu att vara hemma. Mm. Så för oss var det så att vi gick dit, vi kollade på, vi satt hemma, vi kollade på Rapport. Mm. Sen så satt vi och tittade på en sån här klocka som skulle liksom bli en heltimme, så att ett nytt program var.
Mm.
Föräldrarna var sura. Mm. Det fanns två sorters chips. Föräldrarna lekte inte med oss.
Nej.
Klipp till nutid. Xbox, Disney Plus. Föräldrar och ungdomar ser oftast på samma saker. Alla kan kolla på Mandalorian.
Mm.
Plötsligt så blir det, vet man inte vad man ska göra. Någon kastar upp, vad heter det, Xbox 5.
Mm.
Hela familjen spelar Rocket League.
Ja, just det. Ja, så kan det vara.
Och någon säger så här, men ska vi inte göra något kul? Då sätter alla på sig virtual reality-hjälmar. Man är ute och går på, vad heter det, på Himalaya.
Mm.
Sen kommer zombies som man skjuter.
Ja.
Så liksom, det är lite skillnad i hur kul det är också.
Ja, just det.
Alltså, det finns, alltså, bara, jag kommer ihåg liksom när sour cream chipsen kom.
Ja.
Då, och de var, det var jätterevolutionerande.
Mm.
Men nu finns det alltså sour cream cheddar. Mm. Sour cream ramslök. Sour cream toasted chicken. Mm. Sour cream ranch. Alltså det utbudet på kul är så mycket, mycket större liksom.
Ja, det är svårt kanske med alltså om man kan hålla på och slåss mot zombies på Himalaya, hela den här grejen att ska vi gå ut och leta efter 3 tomburkar i 2 timmar för att ja, kunna köpa 2 kryptoniter och en bugg och
exakt, dela på.
Att, så det blir inte den grejen då att man går ut och
nej,
har ett eget äventyr i grannskapet, utan
nej.
Det är, ja men exakt, det är, ja, men det är liksom, ja, det är så jävla, det är så fruktansvärt kul hemma. Alltså,
så jävla kul.
Ingenting slår hemma idag liksom. Det är
nej,
så helt, ja, men jag tror, alltså på riktigt har jag lite så känsla av att om man är, du vet, med en så här 9-10-åring i Paris och ska åka på ja, Euro Disney, att det är ja, nästan som när man själv blev medtjatad till svampskogen för dem. De säger bara, kan jag inte få vara kvar på hotellrummet istället?
Jo.
Bara, för Fortnite är så perfekt liksom. Så det, men, och där har jag alla mina kompisar så, och det är bäst. Och, ja.
Jag var ju med min för 2 år sedan på Euro Disney.
Ja.
Och i vanliga fall skulle det vara så att barnet har kul och föräldrarna hatar det.
Ja.
Men här hade ingen kul. Alla ville hem till hotellet. Som bara kunde få slappna av och spela Rocket League. Eller ta en promenad på Himalaya.
Just det. Ja, just det. Det är inte ens så att det bara är... Det har också blivit roligare för oss att vara hemma. Liksom.
Ja.
Alla har sån perfekt jävla underhållning hemma. Så att ingenting kan mäta sig med det. Men det är en aspekt av det var det där du sa också, att föräldrarna var sura. Att det kanske i och för sig är något man ändå skulle kunna jobba med då, ifall man vill ändra det här idag. Att, för det är intressant med den här relationen till föräldrarna, att det kan man ju också känna så här anekdotiskt också, att det är så att man är ungdomar verkar vara bättre kompisar med sina föräldrar. För det är så ändå mitt minne från, alltså från ganska tidig ålder, att var ändå så att föräldrar är idioter och man måste hålla dem liksom utanför allt. Det blir katastrof så fort de lägger sig i något. Och man var liksom då ute och drev eller bara så hängde i bostadsområdet med killgänget och liksom, och det var verkligen så här viktigaste socialisering, att det var så även liksom i så här mellanstadieålder, alltså det var liksom från tidig ålder. Och det betyder absolut inte så här att vi då kom från trasiga hem eller hade dåliga föräldrar, utan vi var ju helt vanliga radhusbarn. Men det handlar ändå så här jättemycket bara om att så här skapa sin egen värld och hålla föräldrarna borta. Men det är konstigt hur det kan förändras. Och det är liksom, jag vet inte vad det är. Det är som att dagens föräldrar, att de är så himla trevliga.
Ja.
Och så jävla trevliga föräldrar. Att det kanske är det de De måste sluta med det då. De är precis, för lyhörda på något sätt. Och...
Ja, och för att, jag tänker också just på den där, för att när de skrev det i texten att man är kompis med sin förälder, då utgår jag från att du fick samla liksom obehagliga känslor i kroppen som jag fick när jag, vilket jag också tror liksom är skribentens syfte. De är kompisar med sina föräldrar. Gud vad skumt och äckligt. Men då måste man ju också gå tillbaka till varför har vi den känslan?
Ja.
Och det tror jag är för att de personer som vi kände som hade en kompisrelation med sina föräldrar, de var ju superkristna. Alltså jag menar Knutby kristna. Eller så var ju liksom, så var det ofta så liksom en utflippad alkoholiserad ensamstående mamma.
Just det, och ja, just det, att man var så här, att man inte fick vara barnet så att säga i sin relation till sin mamma, så att
man hade en sån kompisar.
Skadad relation liksom. Ja, precis.
Eftersom hon vill det. Att vara kompis med sin mamma för oss, så vi får ju äckelkänslor och blir oroliga.
Det är ett barn som är medberoende liksom.
Här är det bara någon skittrevlig, superordentlig mamma som älskar att göra liksom gemensamma, ganska coola TikTok med sin dotter. I Diamond 4 på Rocket League. Kan svinga ett svärd i virtual reality i Skyrim liksom.
Ja, just det. Ja, men det har blivit så... Eller det som
och båda älskar Mandalorian. vad ska de göra? Inte snacka om Mandalorian.
Nej. Ja, det kanske sker helt organiskt, men det är som det här, det är som att, jag menar, den här himla barncentrerade kulturen då barnen alltid så himla nummer ett i prioritetsordningen, och föräldrar är så fruktansvärt intresserade av sina barn idag att de liksom har knäckt vilka barnen är känslomässigt då på ett helt annat sätt än för 30 år sedan, och de så här kan fylla alla deras andliga behov.
Ja.
De skaver aldrig mot sina barn, de här jätteduktiga medelklassföräldrarna. De är aldrig så här känslomässigt klumpiga mot sina barn. Eller, okay. för vår generation, vi var inte så utsatta för någon så här auktoritär, sadistisk uppfostran. Men man kanske ändå lite var mer så här att, ja, men du vet, bara att mamma på eget bevåg köpte en fräsig tröja som man tvingades gå med till skolan dagen efter. Till så här... Jag tror inte det händer idag liksom.
Nej,
att dagens så här duktiga medelklassföräldrar gör det.
Nej.
Eller liksom också bara att, ja, men det känns som att man själv var lite uppvuxen med att, eller allmänt att vuxenvärlden var lite så här lite milt hånfull hela tiden. Att det var så här de kanske kom in och så där diggade med ironiskt till Ace of Base eller Green Day eller vad det var man lyssnade på, för att det bara var kul så här att hånskratta lite åt vilken skit de dumma barnen lyssnar på. Men idag är allt bara så här, vad tittar du på? Åh, är det Jockeyboy som testar fidget spinners? Vad coolt.
Så jävla kul.
Vad spännande.
Han är så bra. men också den, precis där med just med låtgrejen, att det finns inget så ironiskt över det, utan så här fan jag älskar Jerusalem eller vad han heter. och för att den är svinbra, alla älskar den och alla lyssnar på samma musik. Och jag tror inte alls att det blir så här som du blir utsatt för, den här ständiga sexualiseringen med dina tjejkompisar till exempel. Så skulle ingen pappa göra idag.
Nej, så gjorde alla då, ja, precis, att man sa ni är ett kärlekspar, du och precis, och fem år.
Och oroliga föräldrar behöver inte heller bara plötsligt sparka upp dörren till deras liksom barns rum där de är med sin pojkvän eller flickvän och komma in liksom opåkallat med te.
Nej.
Utan man ställer sig bara och skriker så här: hörni, är det någon som vill ha sushi? Förlåt, jag är så dålig på att komma på bra grejer. Men är det någon som vill göra s'mores för att sen spela lite Rocket League på toppen av Himalaya?
Ja, men det är liksom, alla är så jävla liksom känslomässigt lyhörda på något sätt. Och
superlyhörda.
Så himla smooth och skaver inte. Ja. Man kanske ska vända på det, att det då istället för varför tonåringar är så bra kompisar med sina föräldrar, så är det kanske snarare varför är föräldrar så bra kompisar med sina barn, eller jag vet inte. Tänk
ja,
om ni...
så skulle man kunna göra det. För att just nu
sluta
att...
vara så trevliga. Sluta fatta kidsen så jävla bra.
Ja, ja precis. Men det är någon grej... För det är lite till så här... Varför är barnen som föds idag så jävla feta? Och då bara så här... Ja, men det är för att vi har sagt åt mammorna att inte dricka och röka.
Mm.
Under graviditeten. Så därför blir de mycket, mycket... Det är därför de är så tjocka. För de mår så bra. Min unge vägde bara 2,6. Ja, för att du drack en halv rödvinare varje dag. Och rökte ett paket cigg. Mm. Det är inte konstigt att det kom ut en liten unge.
Ja, okej. Okay. Ja, just det.
Så att man får göra det snarare så att finns det något... Är det, liksom, är det föräldrarna som måste räddas?
Ja, precis. Jag vet inte. Eller vad man liksom ska... Ja, inte vet jag. Om föräldrarna bara var intresserade... Ja, är det svårt att säga vad det ska vara? Vad man ska göra? Men ska föräldrar... Ja, då är det bara att föräldrar ska umgås mindre med sina barn. Eller föräldrar ska bara fortsätta vara intresserade av sina gamla kompisar snarare. Och träffa dem hela tiden. Och vara så här... Barnen bara, ja, de håller på med någon skit. Vem bryr sig? Ja, jag vet inte. Det är svårt också kanske att ge det rådet.
Svårt att tvinga en sån härlig TikTok-mamma att sätta sig i en fåtölj och grymta och ointresserad när de kommer. Då är det dags för mig. Jag har lite glömt bort gingen, men nu
just
kommer den så här.
Ska du sjunga den? Ja, just det.
Jag kan sjunga den annars.
Ja, precis. För att jag kan leta upp den här också. Men sjung den då.
Okej, okay. Jag ska säga... Tuffa till dig, det är svåra tider, de svaga lider. Tuffa till dig, tuffa till dig, tuffa till dig. Men tuffa till dig då, för det helvete. Så välkommen då till inslaget Tuffa till dig.
Mm. Ska jag spela den också?
Ja, det kan du göra också om du vill.
Jag hör om du har rätt.
Mm. Tuffa till dig, det är svåra tider, de svaga lider. Tuffa till dig, sitt inte där och söla, söla. Vi har ingen tid att söla. Tuffa till dig, tuffa till dig. Men tuffa till dig då, för det helvete.
Ja, vad bra nära.
I dagens Tuffa till dig så riktar blickarna mot fotbollsspelare.
Ah, okej. Okay.
De har ju varit ganska mycket den senaste tiden.
Ja, det är EM va?
Det är EM. Och vi ska fokusera på att Marcus Berg, det här är artikeln från Expressen tror jag, han har fått utstå stort hat efter sin insats mot Spanien igår. Hatet har bestått av könsord, indraget medborgarskap eller hot om, och det är symptomtomt. Det går inte.
Inte precis, en anonym postare på Instagram har inte makt att dra in Marcus Bergs medborgarskap.
Nej, jag hoppas inte att han på riktigt blir orolig. Saker som en skam för landet har stått bland de hatkommentarer som då riktats mot anfallaren på sociala medier.
Mm.
Och nu idag så hölls det, alltså dag tisdag då, inte dagen när det här kommer ut utan den här spelas in, så hölls en presskonferens av Svenska fotbollsförbundet. Och där fick Marcus Berg stöd av Janne Andersson.
Mm.
Att bli attackerad på det här sättet är fullständigt oacceptabelt. Det är totalt oacceptabelt, säger förbundskaptenen. Precis som alla andra spelare så spelar landslaget i Marcus en oerhört stolt representant för Sverige. Det är deras höjdpunkt i livet att vara med i mästerskap. Jag kan garantera att det är ingen av dem som går ut och medvetet är dålig på plan. De gör sitt yttersta in i döden för Sverige. Lite väl hårt och dessutom inte så snyggt när man tänker på vad som hände Danmark, Finland. Själv tog huvudpersonen inte del av hatet på sina sociala medier.
Nej.
Nej, jag stängde såklart av sociala medier.
Mm.
Vilket är lite konstigt, för då förstår inte jag hur han har fått reda på det här.
Nej, men han kanske inte har fått reda på, eller alltså andra, han har väl bara en öppen Instagram och han har inte stängt av kommentarerna på Instagram antar jag, så det bara postades på hans senaste Instagram-post, jättemånga kommentarer, och så var det då kanske vissa som reagerade på att här var det mycket hat och började twittra om det eller någonting, och så spreds det hatas jättemycket på Marcus Berg för att,
ja, gör inte det, för att då hör ju Marcus Berg det.
Ja, men precis,
han hade ju stängt av sina sociala medier.
Ja, Ja.
För att inte ta del av det.
Mm.
Så då kan inte ni sen göra en grej av det.
Nej. Det är liksom... Nej. Exakt. Jag kände också så här. Jag tänkte på det, om jag hade varit Marcus Berg, att hade varit skönt kanske om man inte hade gjort en grej av det här alls. Om inte, så Andreas Granqvist lägger upp en bild när han kramar om mig och säger: min kompis, han är bra ändå, fast han missade öppet mål i den här matchen.
Att det är kanske
där det... Ja, precis.
Men tänk att man har missat en stor chans. Man vet hur det är på sociala medier.
Ja.
Man vet också hur man själv är. Att man tycker inte om att ta del av negativa kommentarer.
Nej, nej.
Så man stänger av dem.
Mm.
Blir väckt av en presschef som säger att man måste göra sig redo för en konferens.
Ja.
Där det då liksom, inför alla medier, ska då göras klart om hur oerhört hatad man är. För de lever ändå i någon sorts bubbla, eller hur?
Ja. Ja, det är verkligen... det känns så konstigt. För det är som en så här evighetsmaskin som aldrig tar slut. Om man så här, ska ha total lydnad av hela internet. Att man aldrig kan göra den här... om någon har varit hatisk någonstans på internet, så kommer man alltid kunna sätta igång den här nyhetscykeln. Liksom. Och ja, jag vet inte, det... Ja, eller jag har inte tagit del av exakt hur mycket det här var. Det kanske var anmärkningsvärt mycket. Jag vet inte, men det känns lite som... Ja, jag vet inte
vad... Ja. Det var en anmärkningsvärd miss också. Tyvärr så vet man att det kan komma lite skit efter en missad chans eller någonting som händer i en match. Säger då Marcus, som verkar vara en jävligt rimlig människa.
Ja.
Det är något man vet om kan hända. Jag har avskärmat mig så gott det går.
Mm.
Och har pratat med min fru, säger Marcus Berg, fortsätter. Det var tungt igår och igår natt, men det är något man får bearbeta och gå vidare. Det som händer vid sidan av och på sociala medier är skittråkigt. Men som jag så får man skärma av sig.
Mm.
Då.
Ja.
Sen säger han, vilket då var ett tappet försök, men han hade då glömt då att granen har tillgång till sociala medier. och så. Men i alla fall, men sen står det då, en anmälan är gjord, klart det inte är acceptabelt och något som jag inte accepterar. Så då har det gjorts en anmälan. Sen
för då är det något som måste klassas som hot, antar jag då?
Ja, det har varit hotet då. Det var ju det där hotet bland annat då med indraget medborgarskap. Till exempel. Okay. Men tydligen då så har det varit så pass grovt så att man ansett att det varit så hårt så att man har anmält då.
Mm.
Men nu fortsätter Marcus Berg. Jag tror att vi måste upp i högre instanser för att få en förändring. Förhoppningsvis med en anmälan kan det hända något. Jag hoppas att fler kan göra en anmälan om det händer. Det är för framtiden och för våra barn och ungdomar som måste lära sig få ett bättre klimat och förstå vad som inte är acceptabelt.
Mm.
Och så kom det också då att de berättade att Anders Granqvist lade upp en bild på Instagram där han kramar om Berg med texten: King Marcus Berg står alltid bakom dig. Kommentaren under är från Marcus Berg där det står: vadå? Va? Har du sagt något eller? Men jag tänker lite på det. Jag ska återkomma till det också. Det har varit liksom Lindlöf.
Viktor Nilsson Lindelöf.
Ja.
Mm. Mittbacken.
Han fick en gång vad han tyckte var en tråkig och intressant fråga, vilket gjorde att han i 2 år bojkottade fotbollskanalen.
Han gör det fortfarande.
Han
bojkottar dem nu i alla fall av den anledningen att de påstod att han hade bojkottat en landslagssamling för att John Guidetti inte hade blivit uttagen till landslaget.
Och han menar att
John Guidetti är hans polare. Vad sa du?
Just det. Och Victor sa då att nej, det är inte. Det är för att det är problem med min frus graviditet.
Ja, precis. Något sånt var det kanske, ja, exakt.
Mm. Ja. Och det har han inte kommit över.
Nej.
Alltså, jag läste en annan artikel som handlade också om sociala medier. Som handlade om när Jimmy Durmas fick motta hat och hot. Rasistiska sådana efter... någon dålig insats i VM 2018 då, eller?
Ja, precis. Det var Sverige-Tyskland.
Och i den här artikeln så går då Dian Kulusevski som då är från det här förstås, och går ut med att det bör nog införas identifikationskrav på sociala medier eftersom att det går överstyr.
Så Dejan Kulusevski, det är 2018. Han var väl inte med då, eller? Han var ju bara barn konstigt. 2018.
Och då kanske något annat då. Du kanske har med det här att göra. Vad han är ytterligare ett exempel. Mm. Förlåt. I den här artikeln så, som också är från Expressen då, så berättar då Daniel Ekvall, som är deras psykolog i landslaget, att de liksom samlas ofta och talar om såna här saker.
Ja.
Och hur man ska kunna tala. Man pratar om oss som fotbollsspelare, just det, bla bla bla. Kulusevski får en fråga. Han springer runt och han gör mål i Coppa Italia-finalen för inte så länge sedan. Och då sprang han och satte han fingret mot läppen och hyschade.
Ja, just det.
Och den gesten var då mot alla som pratade dåligt om honom.
Ja.
Och han menar också att han tycker att det har gått över gränser på sociala medier. Precis. Det som är ganska logiskt, säger han, är att man inte ska kunna skapa fake-konton. Att man ska använda bank-ID för att skapa ett konto.
Mm, okej. Okay. Han har verkligen tänkt till kring det här.
Ja. De frågar här, Daniel Ekvall, om han har tagit några lärdomar från 2018. Så det har med det som hänt nu. Men därför frågar han. Och han säger då att de har haft mentala samtal på hur man ska förbereda sig. Och att man måste våga prata om sånt som kan bli jobbigt och såna saker.
Ja, men det är väldigt precis, alltså det blir verkligen så här att han springer och hyschar i Coppa Italia finalen. Alltså ja. Jag menar, eller har folk har inte pratat dåligt om honom på något särskilt sätt. Eller jag menar, folk säger väl så här, han är en sopa om alla fotbollsspelare. Eller, ja. Men det är så här, om liksom Kulusevski namnsöker på sig själv på Twitter, så kan han ju alltid vara kvar i det här narrativet 100% liksom.
Ja, för det känns
det kommer alltid
mycket
vara kampen mot alla haters.
Exakt, det känns ganska mycket som Zlatan / Jan Guillou taktiken på hur man liksom ska hitta motivation.
Ja, att jag hörde att Zlatan läser allt som skrivs om honom själv.
Okej.
Den här,
det är jättemycket.
Den här Sebastian Mattsson påstår det, du vet. Han är kvällstidningsjournalisten. Ja, det är ju helt otroliga uppgifter om det stämmer. Men han har väl kanske det som så här, sitt elixir på något sätt då. Att han så här, bara liksom hetsar upp sig över alla haters. Liksom, så att han älskar det.
Han säger lite emot. Dian säger så här: är man stor och har många följare, så kommer det alltid finnas folk som skriver saker som är mindre roliga eller rent av kränkande. Mm. Och man måste hantera det. Men det kan vara svårt, det förstår jag. Man kan nog aldrig få bort de här människorna, tyvärr. Och sen berättar han att det bästa bränslet är alltså att ha folks negativa åsikter om den. Och att man känner att man vill motbevisa dem.
Vem sa det här?
Kulusevski.
Kulusevski, okej. Okay. Ja.
Mm. Men att ibland så blir det för mycket bränsle.
Ja.
och då vill du bara stänga av och slippa se när det är mycket på Instagram.
Ja, just det.
Vilket är ett jättebra tips. Men sedan vill man veta vad folk tycker om den också.
Ja.
Ibland tittar man i Zlatans fall 24 timmar om dygnet.
Ja.
Ibland inte. Mm. Och landslagsspelarna uppmanas att inte använda sociala medier alls.
Nej, precis.
Man ska inte behöva vara så på sina. Ja, men det är som att de. Men så här, då säger Alexander Isak, man kan egentligen välja hur man vill göra, om man vill titta eller inte, ta åt sig eller inte titta alls. Men det ska inte behöva vara så på ens egna sociala medier, säger Alexander Isak.
Nej.
Att det ska inte behöva. Det ska bara vara liksom kärleksfulla grejer eller konstruktiv kritik. Det som slår mig två av de här grejerna är två saker som slagit med mig här är: ett, hur otroligt känsliga de är.
Mm.
Att de liksom säger att de vet ju att det är så här.
Ja.
Och med det här är ändå människor som spelar inför en fotbollsarena när folk skriker du suger.
Ja.
Så det är konstigt att de är så fruktansvärt känsliga för det. Men är det några som får ta skit, så är väl liksom fotbollsspelare. Så att jag menar, här får du faktiskt ta och tuffa till sig. Alltså, du kan ju inte som fotbollsspelare i en EM-match bränna öppet läge.
Mm.
Och sen liksom gå och och kallat presskonferens av alla hatiska kommentarer. Alltså det går inte.
Och jag undrar om de gjorde det mot Marcus Bergs vilja liksom, ifall hela cirkusen drogs igång.
Alltså så som det låter så tycker jag, det enda som jag kan irritera mig lite med Marcus Berg och som även då gäller Dian, och det är att hela tiden så fort det blir någonting börjar ropa efter att myndigheterna ska komma och lägga sig i. Alltså, så fort de får en dålig kommentar så måste det få införas bank-idé eller att saker ska tas till en högre distans. Det som han, vet du, om det var Phil Neville, heter han det? För detta back. Eller om det var hans brorsa.
Gary han Neville kanske var, alltså, jag tror Gary, precis. Gary Neville var back. Det kanske Phil Neville var också.
Men någon av dem är kommentator på BBC, tror jag.
Det är Gary.
Att under den här, du vet, det här liksom debaklet med den här Super League.
Ja.
Att det första han skriker efter är att det ska införas ett fotbollsdepartement.
Mm.
De är oerhört liksom fotbollsspelare i allmänhet liksom inriktade på en stark stat som ska komma in och lösa alla problem.
Förmynderi vill de ha.
Förmynderi.
Ja.
Ja. De säger så här, det går inte att få bort de människorna. Det är bara att inte läsa. Allt de säger låter bra.
Mm.
Och sen sätter de sig, googlar i 2 timmar och blir jätteledsna.
Ja.
Och kräver att staten ska gå in och rätta till.
Mm.
Nej, tuffa till er.
Det är att de vill ha lagom mycket hat, att det var det Dejan ville ha. Att det, såhär, det ska vara lagom mycket för att det ska bli bränsle så att jag ska kunna såhär, springa och göra hyrsmålgesten. Men sen går det över någon gräns då jag börjar lipa istället. Att det är såhär, att vi måste ha en myndighet som reglerar bort det värsta liksom.
Just
man ska hitta lagom mycket hatkommentarer när man namnsöker.
Vad tror vi verkligen kan vara bränsle? Den där sista kommentaren om att är du halt? Låt den vara kvar. Säger då den här nya fotbollsmyndigheten då, som går in och rensar på sociala medier.
Mm.
Den tror jag kommer vara riktigt bra för returmötet mot Atalanta.
Ja, precis. Men det är som att vi nu patroniserar Marcus Berg in i superform inför Slovakien-matchen nu, antar jag.
Det här tror jag, tror jag är perfekt bränsle.
Det kanske blir bränslet, liksom hans indignation mot granen kommer bli bränslet mot Slovakien. Så att, måste bara, att Marcus Berg kommer att sätta ett hattrick nu och så här springa och hyrsa mot granen. Så här, sluta patronisera mig.
och jag så här klappar på huvudet rörelser mot granen.
Ja. Va? Vad tror du att du är min farsa, va? Du spelar för fan i Superettan. Tror jag behöver bli räddad av dig.
Skaffa hår. Men Marcus Berg får gå ut på Instagram bara. Folk säger att granen är konstigt, att granen är ett kalhygge. Jag säger att han är king. Och du är inte sexuellt attraktiv.
Nej.
King.
Det här var Stormens utveckling. Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi hörs vidare snart. Hej då.
Hej då.